Podplay.
Tidigt på morgonen, den 11 maj 2021, ligger en man bunden på sitt sovrumsgolv. Hans ögon och mun är täckta med tejp. Armarna och benen fastbundna. Genom tejpen försöker han ropa, be och vädja att inkräktarna ska lämna huset. Mannen hör sin fru i samma rum. I några minuter verkar hon kämpa i det mörka sovrummet, medan mannen skriker genom tejpen över munnen. Sen hör han inte henne längre. Du lyssnar på Mördarens motiv med mig, Lisa Howard. Elva minuter efter sex på morgonen, den 11 maj 2021, ringer det till larmcentralen i Greklands huvudstad Aten. Operatören hör en svag, panikslagen röst på andra sidan. Det är en man som vädjar att polis och ambulans måste komma snabbt. De har haft inbrott. Kort därefter tjuter sirenerna på gatan i den välmående förorten Glykanera. Polisen stormar in i ett vitt trevåningshus. Lådor och hyllor har vält som kull och möbler ligger på golvet. I trappan ser de något hänga från räcket. Det är en hund som har hängt i sitt eget koppel. När poliserna kommer fram till sovrummet blir det ännu värre. Framför dem ligger en ung kvinna. På henne sitter ett litet barn. Barnet gråter och knuffar på sin mamma, som inte rör sig. Poliserna ser direkt att kvinnan inte lever. I samma rum ligger en man. Hans ansikte har täckts med tejp och kroppen bundits. Denna 32-årige man är Chalalambos Anagnostopoulos, men kallas för Babis. Det är han som ringt polisen genom att krypa till sitt nattduksbord och slå numret med näsan. Nu berättar han vad som har hänt. 4:30 på morgonen tog sig tre män in i familjens hus. De var maskerade med balaklavor. Babis tror att de kom in genom ett fönster på nedre våningen. Tjuvarna omringade sedan paret i sovrummet och krävde dem på pengar och värdesaker. För att få som de ville höll de en pistol mot huvudet på parets 11 månader gamla dotter Lydia. Babis berättar att det låg 10 000 euro gömda i spelet Monopol. Men när de hittar pengarna vill tjuvarna ha mer. De stannade i huset och stal allt värdefullt de kom över. Babis berättar för polisen att han bad tjuvarna att åka flera gånger. Att han erbjöd dem vad som helst, bara de lämnade familjen i fred. Men istället band de honom så att han varken kunde se, prata eller röra sig. Därefter uppstod tumult i sovrummet. Hans 19-åriga fru Caroline hade svart bälte i kickboxning. Och Babis tror hon gjorde motstånd för att försvara dottern. Men den kampen slutade med att inkräktarna kvävde eller ströp henne. Sen lämnade de henne död i sovrummet. Polisen letar alltså nu efter en våldsam grupp mördare och tjuvar. Enligt Babis var det tre män, men polisen vet av erfarenhet att inbrottsligor oftast har en flyktbil redo utanför huset. Det är alltså sannolikt att de söker fyra män. På nedervåningen i huset finns en övervakningskamera. Men den är inte till någon hjälp. Tjuvarna har plockat ut minneskortet och slängt kameran bakom en soffa. Men trots att gärningsmännen var maskerade kan Babis beskriva en av dem någorlunda. De gjorde nämligen ett misstag. Tejpen över Babis ögon hade en smal glugg han kunde se igenom. När Caroline kämpade emot och det ena tjuvens balaklava upp en kort stund och Babis kunde se hans ansikte. Babis berättar också att mannen var lång, lite överviktig och att alla tre talade grekiska med tydlig brytning. Möjligen albansk eller georgisk. Det stora trevåningshuset är uppdelat i två bostäder. Och polisen frågar grannarna om de hört något under natten. De berättar att de inte hört några skrik eller liknande. Men runt 20 över 4 vaknar ena grannen av att Caroline och Babis hund lät en hel del. Redan under dagen, den 11 maj, alltså samma dag som började med Babis larmsamtal, rapporteras det i nyheterna om inbrottet. Det är inte helt ovanligt i Grekland med våldsamma inbrott. Men att en ung mamma mördas framför sin dotter och att hunden dessutom torteras och hängs är långt utöver det vanliga. Fallet blir snabbt landets största nyhet. Dagen efter, den 12 maj, utlyser ministern för civilt försvar en belöning på 300 000 euro till den som hjälper polisen hitta de skyldiga. Ett annat skäl till att fallet väcker så stor uppmärksamhet är att Babis Anagnostopoulos själv kliver fram i media. Han svarar på journalisternas frågor utanför hemmet och försäkrar dem om sitt förtroende för polisen. Att han litar på att de kommer hitta de skyldiga. Hans enda önskan är att ingen annan familj ska drabbas av det han nu upplever. Tre dagar efter mordet transporteras Carolines kropp till ön Alonissos i Egeiska havet. En slående vacker plats där det bor runt 3000 människor. Det är här Caroline Crouch växte upp. Caroline Crouch föds i juli 2001. Uppgifterna går isär om exakt var, antingen i Aten eller i Liverpool. Hennes pappa är nämligen brittisk och mamman är från Filippinerna. När Caroline är 2 år gammal flyttar den lilla familjen till ön Alonissos i den grekiska övärlden. Här växer den utåtriktade och karismatiska flickan upp och blir något av en lokalkändis. Alla känner till henne och hon har gott om vänner. Caroline är duktig i skolan och på fritiden håller hon igång med flera sporter. Bland annat dykning och kickboxning som hon tar svart bälte i. På långfredagen när Caroline är 15 år hålls en religiös parad på ön. Här träffar hon den 13 år äldre Charalambos Anagnostopoulos, alltså Babis. Kort därpå börjar han uppvakta henne. Babis är helikopterpilot och flyger bland annat över Carolines skola för att få hennes uppmärksamhet. Den stora åldersskillnaden verkar inte vara ett hinder. Carolines föräldrar tycks godkänna förhållandet med Babis. Och paret verkar helt förälskade. De förlovar sig när Caroline är 17 och 1 år senare Bara 3 dagar efter hennes 18-årsdag åker hon på semester i Portugal. På den här resan passar hon på att gifta sig. Förhållandet fortsätter i samma raska tempo även efter giftermålet. Och en kort tid senare flyttar de till Aten. Här börjar Caroline studera på universitetet medan Babis fortsätter som helikopterpilot. De har det bra ekonomiskt och paret flyttar in i det fina vita trevåningshuset i förorten Glicanera. Under samma period blir Caroline gravid och dottern Lydia föds i juni 2020. Nästa steg är att skapa sitt drömhus. I början av maj 2021 köper de en bit mark strax utanför Aten där de tänker bygga sitt nya hem. I samband med köpet får de en generös gåva av Carolines föräldrar. 50 000 euro som hjälp med husbygget. De förvarar 10 000 av dessa hemma i huset i Glicanera. Eftersom många greker har lågt förtroende för bankerna förvarar många stora mängder kontanter hemma. Därför är det inte märkligt att Caroline och Babis gömmer den stora summan i huset. Men bara 5 dagar efter att paret köper marken utanför Aten sker inbrottet som leder till Carolines död. Polisen undersöker om någon i parets närhet är inblandad. Enligt Babis har tjuvarna skrikit "Var är pengarna?" vilket antyder att de känner till den stora summan paret gömt. Men polisen pratar med både byggherrar och vänner och kan snabbt konstatera att ingen av dem är inblandad. Men 5 dagar efter dådet kommer ett genombrott i fallet. Långt ifrån Aten, i norra Grekland, försöker en man korsa gränsen till Bulgarien. I gränskontrollen visar det sig att han har ett falskt pass. Vid närmare undersökning märker polisen också att mannen är misstänkt för flera inbrott i Aten. Och några har skett i närheten av just förorten Glicanera. Förutom att mannen har en brottslig bakgrund finns flera anledningar att misstänka honom för inbrottet hos Caroline och Babis. Mannen kommer nämligen från Georgien och Babis har ju berättat att inkräktarna pratade med utländsk brytning. Dessutom är mannen både lång och något överviktig, vilket också stämmer in på Babis beskrivning. Mannen förhörs länge, men han står fast vid att han inte har något att göra med inbrottet hemma hos Babis och Caroline. Och snart kommer beskedet från polisens brottsplatstekniker. Det finns inget DNA från huset som matchar den misstänkta mannen. Inga andra konkreta bevis knyter honom till brottet. Och den beskrivningen som Babis gett är så pass vag att man inte kan hålla mannen häktad enbart baserat på den. De kommande veckorna arbetar polisen i Aten under stor press. Allmänheten är fortfarande bedrövad över mordet. Och eftersom Caroline även var brittisk medborgare kommer också journalister från Storbritannien till Aten. Babis svarar fortfarande på många frågor och lägger upp bilder på Caroline i sociala medier. Polisen sammanställer en lista med möjliga misstänkta. Det rör sig om kända återfallsbrottslingar som man antingen vet eller misstänker har sysslat med inbrott. Många av dem tillhör georgiska eller albanska grupper, men inte alla. Polisen går också igenom bevisen från brottsplatsen gång på gång. Eller snarare bristen på bevis. Det finns nämligen ytterst få ledtrådar i huset. Trots omfattande tekniska undersökningar hittar polisen inget DNA i huset som inte tillhör Caroline, Babis eller deras dotter. Hemmets övervakningskamera har tömts på minneskort under inbrottet, så det finns ingen video på lådet. Polisen gör nu vad de kan för att undersöka andra elektroniska enheter i hemmet i hopp om att hitta något de missat. Och den 16 juni, 36 dagar efter mordet, gör polisen ett kortfattat uttalande. De meddelar att de är väldigt nära att namnge en misstänkt i fallet. Dagen därpå, den 17 juni 2021, samlas en stor grupp människor på ön Alonissos, där Caroline växte upp. Familjen håller en minnesstund i Carolines ära och många vänner från ön dyker upp. Under minnesstunden landar polishelikoptrar på ön. Två utredare söker upp Babis Anagnostopoulos och ber honom följa med dem till Aten eftersom de har en misstänkt i förvar. Nu behöver de hans hjälp att identifiera om det här är mannen han såg under inbrottet. Babis omfamnar snabbt sin svärmor, Carolines mamma, och förklarar läget för henne. Sen följer han med till huvudstaden. På polisstationen i Aten sätter sig polisen med Babis i ett förhörsrum. De förklarar nu att en man de misstänker för det våldsamma inbrottet och mordet på Caroline är Babis själv. Flera poliser har haft misstankar mot Babis sedan utredningens första dagar. De har känt att flera detaljer i hans berättelse är osannolika. Till exempel är det väldigt ovanligt att inbrottstjuvar begår mord. Och när det väl händer är det ännu mer ovanligt att våldet riktas enbart mot kvinnan. Och i det här fallet också hunden. Medan mannen lämnas relativt oskadd. Fönstret Babis påstår att tjuvarna tagit sig in igenom visar inga tecken på att ha brutits upp. Det är också ett väldigt smalt fönster. Och det verkar osannolikt att en överviktig man som den Babis beskrivit kan ha tagit sig in där. Även om polisen undersökt andra möjliga spår och följt upp de ledtrådar Babis gett dem, har man hela tiden jobbat med att kartlägga hans och Carolines relation, vilket har lett till flera intressanta upptäckter. Till en början med har paret inte haft den perfekta relation de visat upp i sociala medier. Det vet man tack vare Carolines dagbok som polisen hittat i hemmet. Där skriver hon flera gånger att hon vill lämna Babis men inte vågar. Hon skriver bland annat att hon är orolig för att reta upp honom eller göra honom arg. Caroline skriver också att hon vid ett par tillfällen faktiskt sagt till Babis att hon vill lämna honom, vilket har lett till bråk. Den här dagboken är dessutom skriven i en slags kod. Polisen misstänker att Caroline kan ha varit orolig för vad som kan hända om Babis läser den. Utöver dagboken finns andra viktiga tekniska bevis. Till att börja med övervakningskameran. Den har tömts på minneskortet och hittats i hemmet. Det är vanligt att inbrottstjuvar i Aten kopplar ur övervakningskamerorna. Men inte att de försiktigt plockar ut minneskortet och lämnar själva kameran. Snarare brukar tjuvarna ta med sig hela kameran och förstöra den någon annanstans. Trots att kameran saknar minneskortet kan polisens tekniker se vilken tid kortet plockades ut. Det skedde klockan 01.20 på morgonen den 11 maj. Det är mer än 3 timmar före Babi säger att inbrottet ägt rum. Polisen har också undersökt Babis mobiltelefon. Hans hälsoapp visar att han har rört sig mycket fram till klockan 6 på morgonen den 11 maj. Alltså under den tid han påstår att han låg bunden på golvet. Men det mest slående bevisen kommer från Carolines klocka. Hon har nämligen en fitnessklocka som bland annat mäter pulsen. Den visar att Carolines puls skjuter i höjden klockan 4:05 på morgonen. Den är sen väldigt hög i mellan 5 och 6 minuter innan den försvinner helt. Detta är över 20 minuter innan Babi säger att inbrottet ska ha ägt rum. Enligt polisen pekar allt detta på att Babis själv noggrant planerar mordet på sin fru. Han plockar ut minneskortet ur övervakningskameran nästan 3 timmar i förväg för att dölja sitt brott. Sen väntar han tills Caroline somnat. Det är också möjligt att han har börjat tömma vissa lådor och iscensätta inbrottet under de kommande timmarna medan hon sover. Klockan 4:05 går han sen in i sovrummet där hans 19-åriga fru ligger i sängen. Han sätter sig över henne och kväver sin fru med en kudde. Efter mordet hämtar Babis sin 11 månader gamla dotter från spjälsängen och lägger henne på sin döda mamma. 4:20 på morgonen vaknar grannen av att Babis och Carolines hund låter. Enligt polisen är det då Babis stryper sin egen hund med kopplet. Sen hänger han den från trappräcket för att förvirra polisen. När han är färdig med att få huset att se plundrat ut ringer han larmcentralen. Medan han väntar på polisen binder han sig själv med tejp och rep. Han ringer alltså inte med näsan, som han uppgett tidigare. Det har flera poliser försökt göra utan att lyckas. Att Bobby skulle klarat det med förbundna ögon framstår som osannolikt. Efter 8 timmars förhör erkänner Babis Anagnostopoulos. Samma dag som Babis hämtas från Alonissos och senare erkänner mordet rapporterar media om den dramatiska vändningen. Nu svänger det grekiska folket snabbt sin uppfattning om Babis. Han går från att vara någon man lider med till landets kanske mest avskydda person. Fallet går till rättegång i april 2022. Eftersom Babis redan erkänt handlar hans försvar mer om varför han gjorde det han gjorde. Bilden som Babis och hans advokater målar upp bygger på att Babis var rädd för sin fru. Dessutom tyckte han att hon var en dålig mamma. Enligt honom bråkar paret på kvällen den 10 maj. Under det här bråket kastar Caroline deras dotter i spjälsängen på ett sätt som kan skada barnet. Därefter börjar hon slå och sparka på Babis, som blir rädd för sitt eget och sitt barns liv och därför kämpar tillbaka. Under detta slagsmål menar han att hans omdöme blir suddigt. Men han stryper sin 19-åriga fru i självförsvar. Men åklagaren tillbakavisar den versionen. Dels eftersom Carolines dagbok antyder att det snarare är hon som är rädd för Babis. Men man hör också vittnesmål från flera vänner som beskriver att Babis begränsat sin fru på olika sätt. Till exempel ska han ha kontrollerat hur mycket hon träffar sina vänner och sin familj och försökt göra henne mer beroende av honom. Åklagaren beskriver också hur Carolines sms till vänner under kvällen den 10 maj visar att hon är nära på att lämna Babis. Den tekniska undersökningen visade dessutom att hon sökt på olika Airbnb och hotell i området. Och enligt Babis eget uttalande i polisförhör hotar hon att lämna honom den kvällen. Hennes dagbok visar dessutom att detta är något hon tänkt på under en lång tid. Åklagaren menar att Babis bestämmer sig för att mörda sin fru när han inser att hon tänker lämna honom. En av anledningarna lär vara att få ensam vårdnad över dottern Lydia. Man tror inte heller att han skulle mördat sin fru under ett bråk och att det skedde i självförsvar. Man vet ju att han kopplade ur kameran på nedervåningen nästan 3 timmar innan Caroline dör. Därefter iscensätter han ett inbrott. Babis medger dessutom att han stryper hunden för att ingen skulle tro att han är kapabel till något sådant. Alltså för att förstärka hans påhittade berättelse om ett inbrott och lägga skulden på utländska brottslingar. Men enligt Babis gör han bara detta för att han är i paniktillstånd efter Carolines död. Och i det läget gör vad som helst för att dottern inte ska växa upp utan sina föräldrar. Han hävdar också nu att han väntar tills Caroline somnat eftersom hon är en så duktig kickboxare och han är rädd att hon ska slå ner honom om hon är vaken. Men han vidhåller att han agerar i självförsvar. I maj 2022 faller domen. Babis Anagnostopoulos fälls för överlagt mord, våld mot djur samt för att ha försvårat en polisutredning och falskt vittnesmål. Han döms till livstid för mordet på sin fru och 11 år för att ha mördat hunden. Han döms även till böter på 21 000 euro, vilket motsvarar nästan 230 000 kronor. Babis skickas till ett av Greklands säkraste fängelser. Det rapporteras att han flyttas till en ny avdelning kort senare eftersom georgiska och albanska gäng i fängelset utsätter honom för upprepat våld. De ogillar nämligen att han försökt skylla sitt brott på deras landsmän. Caroline Crouch dör innan hon fyller 20. Hon var en levnadsglad, karismatisk ung kvinna med hela livet framför sig när hon plötsligt mördas av sin egen man. Samma år som hon mördas faller ett dussintal andra grekiska kvinnor offer för dödligt våld från sin man eller partner. Eftersom Carolines fall blir så uppmärksammat leder det till ett öppet samtal om våld i hemmet som ett samhällsproblem. Än idag pågår diskussioner på högsta nivå om att skärpa straffet för sådana brott. Du har lyssnat på Mördarens motiv med mig, Lisa Howard. Manuset är skrivet av Carl Häger. Klippning och ljuddesign, Jonas Lindskov. Redaktör, Alex Häger. Exekutiv producent Victoria Rinkos. Mördarens motiv produceras av Podplay.
Podplay, en del av